Det här är P1, Sveriges Radio.
Du tycker om att fiska, jag har förstått.
Ja, jag fiskar gärna.
Ja.
Det gör jag.
Rekordet är en gädda på 12 kilo.
Va? Hur visste du det?
det är din första motfråga. Hur visste jag det?
Ja. Det låter... Det stämmer i och för sig. Men jag skriver nog inte om det. Eller gör jag det? Nej.
Nej. Men det sa ju mycket om dig. Att du börjar med att försöka ta reda på vad jag vet. Hur jag vet saker.
Ja, det vore ju intressant i och för sig. Du måste känna någon som har berättat detta. Eller? Din källa kan ju då möjligen vara via... någon jag känner, ja, du, det finns några att välja på där, så att det är lite svårt.
Men det roliga här är att du genast börjar forska i var min information kommer ifrån. Jag tycker att det säger så mycket med tanke på din bakgrund som underrättelseperson.
Ja.
Intresserade dig mycket det där med vad jag har fått informationen ifrån? Är det liksom en yrkesskada?
Ja, det är väl något av en yrkesskada att man vill ha dels verifierat och veta källans ursprung för att kunna bedöma sakriktigheten i den. Ja.
Hans förfader förlorade benet i slaget vid Poltava. Själv har Jan Lejonhjelm levt sitt yrkesliv i den hemligaste av hemliga världar. I den svenska underrättelsevärldens tjänst med specialinriktning på Ryssland. När IB-affären avslöjades 1973, där Jan Guillou och Peter Bratt uppdagade att det fanns en spionorganisation som kartlade svenska medborgares åsikter och samarbetade med utländsk underrättelsetjänst utanför riksdagens kontroll, då var han mitt i händelsernas centrum. Han arbetade nämligen på IB vid den här tidpunkten. Nu är ryskt spioneri åter på tapeten i Sverige med en aktuell rättegång och nya gripanden. Vad tänker Jan om det här? Och hur nära följer han vad som händer?
Jag har naturligtvis följt dem med intresse, det som har avslöjats. Och jag känner ju inte till några detaljer förutom vad som har förekommit i media, men jag tycker det är intressanta fall på det sättet att dels bekräftar de den trend vi har sett under senare år och som Säkerhetspolisen också flertal gånger har framhållit, att spionage mot Sverige har ökat och att man använder sig av kallade sleepers, det vill säga folk som har tidigt kommit till Sverige och verkat här, och dels att det också rör sig om kanske fler värvade källor. Så att jag ser det väl som ett bevis på att den allt mer offensiva ryska underrättelsetjänsten också får genomslag.
Jag hörde en brittisk expert tidigare säga att det här bara är toppen på ett isberg. Är det så du också ser det?
Ja, det kan jag nog skriva under på. Det är väl mycket sannolikt i och med att andelen underrättelseofficerare har ökat. Så att hur stort isberget i själva verket är naturligtvis oerhört svårt att avgöra, men det ligger mycket i det.
Du och många andra har ju länge varnat lite grann för hotet, så att det har funnits där hela tiden. Nu, i och med invasionen av Ukraina, så blev ju det hotet liksom akut, kan man säga. Hur känns det att det kommer i en tid då du inte längre är kvar i matchen där du ju har varit hela ditt liv?
Ja, man kan känna en viss frustration därför att vi som har sysslat med varning för den ryska aggressionen mot omvärlden, alltså vi har ju redan tidigt gått ut och sagt att det här är en mycket tänkbar utveckling. I studier vi gjorde på FOI till exempel redan omkring 2000 så konstaterar vi då att vi ser de här trenderna och utvecklingen är mycket oroande. Man kan ju säga mycket schematiskt om man tänker sig diagram där en kurva representerar demokratiutveckling och den andra militär upprustning. När den ena kurvan, den demokratiska, går ner och den andra går upp så blir det någonstans där de möts, då slutar landet i fråga, det vill säga Ryssland här, att vara en förutsägbar aktör egentligen. Alltså då måste omvärlden hantera och reagera på detta. Och det har ju också skett nu i form av upprustning. Men varningssignalerna fanns ju där mycket tidigt.
Mm. Jag tänker att det är intressant idag att ni, och då menar jag underrättelsetjänsterna i världen över egentligen, alla har fullkomligt överskattat den ryska militära förmågan. Hur är det möjligt med alla underrättelser som fanns att missbedöma den ryska militära förmågan som ni har gjort då?
Ja, det är en intressant fråga och en ganska avgörande naturligtvis. Jag skulle säga så här, att vi kunde ju konstatera att man från ungefär 2013 satsade väldigt mycket på att bygga upp den militära förmågan. Man hade en ambition att modernisera 70% av krigsmakten fram till år 2020 ungefär. Och till synes skedde ju detta också. Vad vi kunde se var att andelen offensiva vapen moderniserades, att man satsade stora pengar, alldeles för stora pengar för den ryska ekonomin egentligen. Och slutsatserna blev ju att den militära förmågan var växande. Men vad vi underskattade då, det var det att uppenbarligen har då dels försvunnit mycket, stor andel förmodligen av de här satsningarna har försvunnit i korruptionsträsket som ju existerar även inom den militära sektorn i Ryssland. Och dels att man inte såg svagheterna, och det beror i sin tur skulle jag säga på att det är väldigt svårt att kunna uppskatta motivationen till exempel när man startar ett krig. Man ska inte glömma heller att uppenbarligen har mycket av misslyckandet bestått i att man inte har från början då skaffat sig de nödvändiga ingredienserna i en sådant här angrepp, alltså totalt luftterravälde. Man underskattade den ukrainska motståndsviljan och så vidare. Och gjorde då allvarliga strategiska misstag genom att köra in på återvändsgränder så att säga, bli stående helt enkelt. Sånt är svårt att förutspå naturligtvis.
Just det. Jan Lejonhjelm, du är ju aktuell med boken Ett svenskt lejon, ett liv i underrättelsevärlden. Varför har du skrivit den?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det finns gott om böcker som handlar både underrättelsetjänst, inte minst svenska, och den ryska utvecklingen. Men min motivation var väl att jag insåg att jag har suttit då i så många stolar eller i så många verksamheter att jag hade då en möjlighet att bedöma vår förmåga att förstå rysk utveckling ur olika perspektiv, alltså både vad gäller mänskliga källor, utredningar och ren forskning. Så att jag tyckte att där kanske fanns en möjlighet att använda den här kunskapen, därför att jag då också har kommit fram till vissa slutsatser vad gäller underrättelsetjänster i allmänhet och den svenska i synnerhet.
Det var i gryningen idag som säkerhetspolisen slog till på flera ställen på en gång, anhöll medarbetare Folket i Bild, gjorde husundersökning hemma hos dem.
Du, jag tänkte vi skulle återvända till en scen den 3 maj 1973.
Och jag har här sagt till Folket i Bilds representanter att om de har bevis för brottslig verksamhet...
Du står på Sturegatan i Stockholm och bläddrar i tidningen Folket i Bild och Kulturfront, för du har via en kontakt på tryckeriet fått ett exemplar så fort det gick i tryck.
Vem är IB underställd? Finns det någon parlamentarisk kontroll?
Den är ju...
Du jobbar ju på IB under den här tiden och är den första där som läser det här stora avslöjandet. Det som många menar är svensk journalistiks största skop. Vad gick genom dina tankar när du står där på Sturegatan och läser?
Ja, mina första tankar var nog att det här var nog betydligt värre än vad jag hade kunnat tro eller vad vi hade kunnat tro. Sen var det en annan sak att, vilket inte jag visste någonting om eller vi inte visste någonting om, att man på säkerhetspolisen då redan ganska långt tidigare hade fått ett manus och visste vad som skulle komma, men som beslöt att låta det här explodera så att säga i vårt ansikte, vilket man ju kan ha synpunkter på. Men visst, det var värre genom att kombinationen av avslöjandet ett antal namn och bilder på kaderpersonal och annat blev ju på flera sätt ett stort problem och svårhanterligt problem. Den gick längre i avslöjande vad gällde min egen verksamhet än vad jag trodde. Det jag insåg alltså med en gång att det här kommer att leda till att vi måste så att säga, låta våra mänskliga källor gå i ide, bryta kontakterna för att inte riskera deras liv och hälsa, och att det också skulle leda till andra problem som vi gradvis varse blev då, nämligen att i en sån här verksamhet så är det då ganska svårt att få folk att göra saker. Och i synnerhet om en sån här sak händer, då skadas ju förmågan att värva nya människor, vare sig eller mänskliga källor där, eller typ resenärer eller andra som ställer upp med observationer. Under en mycket lång tid så blev ju detta nästan omöjligt, eftersom man inte kan då utlova någon skydd eller anonymitet. Va?
Det som gör lite speciellt här, de publicerar ju bilder och namn på flera agenter och källor som du kallar dem. Du skriver så här i boken att i princip lyckades vi varna alla de källor som vi ansåg vara mest utsatta. Jag studsar lite på den här formuleringen, för det finns ju ett inbyggt men där som du aldrig utvecklar. I princip lyckades ni varna alla de källor som var under fara.
Ja, det stämmer, därför att i några fall, inte särskilt många, då fanns det egentligen ingen möjlighet att varna. Då hade själva varningen kunnat utgöra en bekräftelse på att den här personen just arbetade för oss. Det är svårt att gå in närmare på det, men i några fall så det blev dock... Tack och lov, inte några tragiska konsekvenser för dem. Och de klarade det här. Så att det är vad ordet underförstått män innebär här.
Okej, så att ni lyckades inte varna alla, men det var ingen som dog på grund av den här publiceringen?
Nej,
som man kan sammanfatta det.
Inte på grund av denna, nej.
Nej. Hur reagerade ni inne på IB? Man har ju inte hört det perspektivet tidigare i den här affären. Blev det panik när ni såg vad som publicerades?
Nej, det blev det inte. Utan den naturliga följden var ju helt enkelt att de flesta fick sitta hemma. Därför att adresser och annat avslöjdes och var olämpligt att gå dit. Man visste inte hur många journalister som skulle stå och vänta. Och det fanns väl även skäl att misstänka då att man från till exempel ryskt håll skulle vara intresserad av att titta på det här också och se om man kunde hitta ännu fler personer till exempel. Så att det naturliga var ju att vi själva gick i någon slags ID då och försökte tänka på hur man skulle reparera skadorna helt enkelt.
Mm. Vad tänkte du när du hörde försvarsledningen och statsministern och försvarsministern som tog dementerade i början och sa att det här var intressant? Du visste ju att de ljög då.
Ja, jo, det var väl en ganska oklok strategi. Alltså, som jag skriver så är det ju särskilt förvånande kanske att Olof Palme tog till så hårda ord eftersom han var väl den som var mest insatt i verksamheten egentligen och visste att källan hade tillgång till i princip allt. Och det var en smula förvånande.
Har ni någon form av bevis, någonting som styrker att en sån här spionorganisation verkligen existerar?
Ja, för det första är det ju självfallet att vi aldrig skulle kunna publicera såna här omfattande anklagelser utan att vara absolut bergsäkra.
Hur ser du på det som Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isaksson gjorde där 1973 när man avslöjade det?
Ja, min syn är väl att jag kan hålla med om att delar av verksamheten var av, låt säga, tveksamt slag. Alltså den här inrikesdelen hade ju en alldeles för stark koppling till det socialdemokratiska partiet. Det gick inte att särskilja ibland var partiintressena tog slut och en naturlig, låt säga, säkerhetstjänst tog vid. Det är bara det att när det gäller sådana här saker som att skydda vissa befattningar eller känslig produktion eller känsliga förhållanden så ska ju den uppgiften normalt tilldelas antingen den militära säkerhetstjänsten som då ligger under MUST eller säkerhetspolisen. Den här lösningen var ju på många sätt olycklig.
Mm. Men det fanns väl också en poäng att avslöja att Sverige samarbetade med andra underrättelsetjänster trots att vi officiellt sa att vi var neutrala. Det fanns ju ett hyckleri där som de ju satte lyktorna på.
Ja, det är klart att vissa underrättelsetjänster man samarbetar med kan vara mer eller mindre acceptabla om man säger så. Men man får inte glömma att ur ett svenskt perspektiv, ett litet land som har ändå en begränsad möjlighet att bedriva underrättelsetjänst, alltså är väldigt beroende av ett samarbete med andra underrättelsetjänster, alltså i den här byteshandeln. Va? Men många regeringar har ljugit om mycket och jag menar det, jag kunde väl tycka då, jag tycker väl fortfarande att man kan ju erkänna att man har ett samarbete med andra länder. Det säger man ju idag mer eller mindre öppet. Mm. Det är ju inget märkligt i det därför att det utgör ju ändå en, skulle jag säga, väldigt naturlig beståndsdel i ett arbete som går ut på att skydda sig mot diktaturer eller andra stater som faktiskt har onda avsikter och som har gjort då operativa angreppsplaner mot ett eget land.
Va? Det... Men var det inte bra då att det avslöjades så här 1973?
Ja, inriksdelen var väl, tycker jag, nästan nödvändigt att på något sätt särskilja och det här gjorde ju att den också försvann och att utlandsdelen renodlades. Va? Så att ur den aspekten så... Och det fanns också andra, tycker jag, ganska bra spin-off-effekter här. Att man skapade ett mer effektivt kontrollorgan för underrättelsetjänsten. Att man tillskapar försvarsunderrättelsedomstol. Att man staten också så småningom strömlinjeformar underrättelsetjänsten när man skapar ett organ där man inriktar och får en överblick, alltså att Därför att under den här så kallade IB-tiden så bedrevs underrättelsetjänsten då lite, kanske något mer, jag ska inte säga amatörmässigt, men mindre avancerat kanske.
Men förstår du rätt att du är kritisk mot den delen av IB-avslöjandet som handlade om att man avslöjade utrikesdelen så att säga?
Ja, den tycker jag naturligtvis var mera olämplig eller mindre lyckad och i vissa fall helt onödig att avslöja för oss. Förmåga att knäcka vissa länders koder och sådär var ju väldigt onödigt. Och som jag sa tidigare så medförde det också att svensk inhämtningsförmåga från viktiga områden blev under en längre period mycket allvarligt skadad.
Mm. Det blev svårare för er att jobba med era källor så att säga.
Ja, helt klart. Mm.
Vad gjorde du med den där tidningen? Du hade ju i princip ett av de första trycken av Folket i Bild och Kulturfront. Vad hände med den där tidningen som du stod och bläddrade i på Sturegatan?
Just det exemplaret vandrade vidare då inom organisationen och snabbt upp till försvarsministern. Och vad han sen gjorde med det vet jag inte.
Nej. Du har inte kvar det som någon slags...
Nej, jag har inte det exemplaret, nej.
Har du ett annat exemplar?
Ja, jag fick köpa ett sen. Det ligger i arkivet.
Ja, såklart. Du, Jan Leijonhielm, du är uppvuxen på Östermalm i Stockholm. I legendaren Kardemummas våning på Östermalm till och med. Leijonhielm är ju en adlig släkt sedan många hundra år. Och du skriver i din bok att ni män i den här släkten, ni blev antingen präster eller militär.
Ja, det stämmer. Det var det man blev på den tiden. Någon enstaka gjorde väl en ämbetsmannakarriär, men annars huvudsakligen och framförallt militär.
Det är ju en så pass väl dokumenterad släkt också att du har kunnat gå tillbaka och se hur till exempel någon släkting Anders Leijonhielm som fick benet avskjutet i Poltava till exempel.
Ja, just det. Han måste man säga var en överlevare skulle man kalla det idag. Att han lyckades med halvt ben ta sig hem till Sverige igen. Och han var, som tack så blev han då landshövding så småningom.
Mm. Du, jag tänkte vi skulle prata om det här med Ryssland som har blivit ett stort intresse i ditt liv. Du går ju på Östra Real på Östermalm, faktiskt samtidigt som Peter Bratt som jag avslöjar.
Ja.
Hur väcktes ditt intresse för Ryssland och det ryska språket?
Ja, det var som mycket här i världen av en ren tillfällighet när jag i gymnasiet skulle börja läsa grekiska, eftersom jag gick helklassisk, så kom en klasskamrat fram och frågade om jag inte kunde tänka mig att läsa ryska istället, eftersom det fattades en person för att få en utbildning i ryska, och då sa jag ja på stående fot. Det lät ju intressant. Och ja, på den vägen är det, för att det ledde då till att tack vare vår lärares ambitionsnivå, det tog med oss till Leningrad till exempel på skolresa. Och
det där mötet med Ryssland, det är redan 1962 när du kommer till Ryssland första gången. Hur var det mötet?
Ja, det var ju som att gå in i en annan värld, helt klart. Även om vi då hade undervisats inte bara i språket utan i realia och förhållande lite sådär, så blev det något av en folkartad upplevelse att se verkligheten som de såg ut i Leningrad. Jag menar, det var fattigdom, alkoholism, väldigt sliten stad med en stark doft av kolrök som vilade över staden, och sen upplevelsen av hur de såg på oss. Det ledde väl också till att fick en känsla av att det här kanske vore någonting intressant att studera närmare eller förstå.
Du fick ju också gå på samma gator som Raskolnikov i Brott och straff och så.
Ja, jo då, visst. Det litterära vandringar i detta Leningrad var ju en väldigt intressant på sitt sätt. Va? Det, att förstå miljön då. Dostojevskijs miljö eller Pushkins. Och...
Det är ju det här... din kunskap om både språket och om Sovjet som gör att du så småningom ska hamna i underrättelsetjänsten. Det är ju, året är ju 1970 när du kliver in på Grevgatan 24. Det är IBs kontor, en närmast mytomspunnen adress idag. Hur såg du ut där? Hur var det att kliva in i den där hemliga världen?
Ja, det var en hemlig och annorlunda värld. Själva huset var ju, det uppfyllde alla krav på tråkighet, snusbrunt och med ett antal företag av olika slag, statliga utredningar, parfymbolag med mera.
Alltså skenföretag?
Ja, alla skenföretag. Det var mycket neutralt och snusbrunt det hela och vaktades av en tidigare kommissarie på Säpo som i kraft av sitt utseende och erfarenhet och var portvakt och skrämde bort alla som inte hade någonting att göra i huset, vilket ju egentligen ingen hade eftersom det inte bedrevs de sådan verksamhet som man skyltade för. Mm.
Du har ju unika erfarenheter att hantera agenter och informatörer, källor och avhoppare. Det är så roligt att ni, på ett sätt att ni kallar dem för källor. Du skriver också det i din bok, att ni kallar dem ni värvar för källor, inte för spioner. Men när andra länders underrättelsetjänst värvar källor, då kallar ni dem för spioner. Ja. Det är någon slags skenhelig terminologi. Varför inte bara säga som där?
Ja, jag vet inte om man ska kalla det skenhelig, men det är nog faktiskt nödvändigt att kunna skilja på kategorierna, att våra källor... Ska vi kalla dem spioner och alla som arbetar också spioner, så uppstår en viss förvirring. Kanske det är bättre att man skiljer då, säger man källa så vet man att det är någon är värvad eller som arbetar för en. Medan spioner eller mullvadar eller sleepers, vad man nu vill kalla dem, verkar i det egna landet mot oss. Alltså jag tycker det, ja, jag har svårt att se någon annan terminologi som skulle kunna passa bättre egentligen.
Mm. Våra källor och andras spioner?
Ja, jag tror det är på något sätt naturligt faktiskt. Ja.
Det låter som ett väldigt krävande arbete det där. Har det varit det? Ett väldigt utmanande arbete?
Ja, så tillvida att när man lyckas värva källor, då ryska i det här fallet, så uppstår då en relation mellan den handledaren, eller the case officer som det heter på engelska, och den här källan. Och det innebär också att man tvingas då att leva sig in så mycket som det går i den här källans liv och hans situation. Och försöka uppskatta liksom vilka farligheter man uppmanar honom att göra. Alltså hur ser hans säkerhetstänkande ut och annat. Ofta tror jag, och det vittnar historien och litteraturen om också, så utvecklas ju då en ganska speciell relation mellan sådana personer. Alltså man tänker ju faktiskt på att det här är en människa som gör saker därför att jag ber honom, men som trots allt utsätt sig då för väldigt stora risker, sig själv, personligt, till och med liv, och familj och annat. Och källan och sin sida, han ser ofta handledaren då som en... inte bara en uppdragsgivare utan gradvis ofta också en, ska jag kalla det, en biktfar. Det här är en person man kan anförtro vad som helst till. Det är en slags symbios som är väldigt speciell. Mm. Och inte sällan blir det också så att om den här källan blir sämre eller kanske inte, låt säga, är helt ärlig eller skriver saker som han hittar på eller någonting sånt, så finner man ofta att handledare är den som försvarar honom då till sista blodsdroppen på hemmafronten, därför han har skapat ett speciellt vänskapsförhållande med en sån här person.
Kan du berätta hur det går till när man värvar en källa i ditt fall?
Ja, visst kan jag det. Det är alltså, det hela startar med att man får ett behov, en inriktning från regeringskansliet, från som går vidare till MUST eller underrättelsetjänsten som vidarebefordrar detta ner då till den operativa sektionen, det som heter KSI idag.
Kontoret för särskild inhämtning.
Ja. Mm. Och då vidtar en process där man ofta i en grupp försöker identifiera personer i en rysk kontext där man misstänker att någon har kunskap om just den här frågan. Att de vet vad, borde veta detta. Och om det går så får man ju då skrida till själva värvningen, va? Och den är ju då i en diktatur eller fascistisk stat, vad man ska kalla Ryssland, tämligen besvärlig. Man vill undvika att värva personer via ombud. Det är krångligt på många sätt. Ibland tvingas man helt enkelt göra det, och genom en kedja av pålitliga personer faktiskt så. Och det har vi också gjort, framförallt vad gäller till exempel balter som under kalla kriget byggde upp en så att säga, fungerande kommunikation med, mellan de balter som fanns i Sverige och de som fanns kvar i hemlandet. Ytterligare ett problem i sammanhanget, det som nästan alltid utgör det största problemet, är den här med frågan om säker kommunikation. Va? Och det kan man hitta genom tekniska hjälpmedel och till och med via nätet idag. Men det är var i alla fall på den tiden ett stort problem.
Var det brittiska underrättelsetjänsten som byggde liksom om en sten i Ryssland, i Moskva, till en brevlåda där man kunde lämna?
Ja.
Vad är det sjukaste du har gjort i form av att liksom hitta sätt att lämna över information på under kalla kriget?
Ja, den där stenen var ju kanske listigt tänkt, men avslöjades ganska snart ändå. Man kunde kommunicera med stenen, man behövde inte gå fram till den utan elektroniskt faktiskt skicka meddelanden. Det finns talrika exempel i spionlitteraturen på hur man gör.
Mm. Det är ju en otroligt spännande, komplicerad väv av lögner och sanningar i den där världen som du har rört dig i. Och jag tänker att bara risken för att du själv i själva verket råkar värva en mullvad, den risken finns ju där hela tiden. Har du blivit lurad någon gång?
Och det trodde jag skulle berätta nu. Nej, det har jag inte upplevt. Det finns en uppenbar risk att den man värvar kan vara helt ärlig, och att, men att om han till exempel upptäcks av sin eget lands säkerhetstjänst, då kan de ju säga att nu får du välja, antingen sitter du 35 år i fängelse eller så spelar du med och vi fortsätter den här, och då smugglar man eller låter honom eller henne förmedla desinformation eller vilseledande uppgifter. Va? Det har ju hänt ett antal gånger.
Jag tänker att det är så otroligt intressant det där att veta när någon ljuger för dig eller inte. Att det är så, det måste ju vara den stora utmaningen.
Det är klart att många är ju försedda med väldigt bra, så att säga, historier eller narrativ som passar in och som är svårt att slå hål på.
Du beskriver ett exempel i boken, en person som har en väldigt påläst berättelse hur han är fabriksarbetare i Sovjetunionen och har tagit sig via en speciell passage över gränsen till Finland. Och ni går på det där ganska länge tills det spricker på att han pratar för bra engelska för att vara en fabriksarbetare.
Ja, han var lite för duktig engelska, för, låt oss säga, atletisk och lite för världsvan på något sätt. Alltså han rimmade rätt illa med bilden av den genomsnittliga ryska fabriksarbetaren. Men det gick inte att motbevisa någonting och han fick asyl och arbetade i Sverige då inom särskilt industri på ett antal platser. Bytte arbetsplats då var tredje, fjärde månaden eller sånt och försvann sen förmodligen tillbaka.
Men tänker du att det där var en spion?
Ja, han hade nog till uppgift att kartlägga just den här industrin helt enkelt i Sverige. Va? Och,
Men har du under ditt yrkesliv kommit fram till något sätt att se om en människa ljuger eller inte?
Du tycker jag ska berätta det? Ja, det finns knep, alltså, men de brukar man inte få undervisning i. Det finns alltså undervisning i något som heter eliciting, alltså omärklig utfrågning av folk till exempel, det är en sak. Men att avgöra genom knep om någon talar sant, det är ju enklast i så fall att ställa frågor som man vet svar på och som kan vara avslöjande om de säger något annat. Sen finns det rätt fysiska knep. Om du sitter och talar med en person och hela tiden fokuserar på en plats mellan hans ögon, alltså ovanför ögonen, så gör det att personen frågar så småningom blir allt mer osäker och känner att du ser in i hans hjärna. Jag vet inte om psykologer skulle hålla med om det här, men det, en viss verkan har det.
Alltså man psykar den man...
Ja, på sätt och vis. Ja. Det är rätt obehagligt med en person som inte ser dig i ögonen utan tittar på en annan punkt.
Det finns ju en rik uppsjö av böcker och filmer som skildrar den här miljön som du har varit verksam i. Ofta är det ju väldigt mycket dramatik och spänning. Hur mycket av det är sant? Alltså hur mycket i ditt yrkesliv har varit dramatik i den meningen?
Ja, jag skulle vilja säga inte särskilt mycket egentligen. Mycket av den här tillvaron är ju att gå till arbetet 8 på morgonen och komma hem när man inte är ute och reser eller träffar folk eller källor då i andra länder.
Eller spioner.
Ja, det är, jag menar, det beror på hur man definierar också dramatik. Va? Jag menar, det är klart en viss spänning eller någonting liknande om man ska träffa en källa i en stad, låt säga Venedig, som skedde någon gång där man måste lägga upp långa rutter för att se och bevaka och att han inte är följd och att man ska kunna ha en avlyssnad konversation någonstans så att han sen då måste kunna slussas ut. Inte så mycket dramatik, men naturligtvis en viss ökad spänning kan man ju säga. Dessutom befinna sig på uppdrag att avlyssna radiotrafik i andra länder och bli bordad av tullen eller sitta på hotellrum med en massa utrustning ökar ju pulsen något också. Mm.
Men är det så om man skulle gå hem till dig att det finns peruker och såna här pennor som inte bara
jag hittar inte många. Den enda peruk som jag fick för klädnadssyfte har barnbarnen redan använt många gånger. Men nej, det kommer du inte att finna.
Jag blir så full i skratt att tänka på den här Bond.
Nej. Inga hemliga saker.
Men det låter ändå som du har haft det. Alltså vissa saker.
Ja, det mer spännande var väl att vi fick tillstånd att bära dolt vapen på stan och förvara det hemma. Men värre än så var det aldrig, och de användes aldrig.
Just det. Inget paraply som det är ett inbyggt vapen?
Nej, det där tillhör andra tjänsters redskap. Mm. Sverige använder vi nog inte så mycket förgiftade paraplyer.
Du, Jan Lejonhielm, du har ju levt ett dubbelliv under väldigt många år. Hur har det påverkat dig och din familj?
Ja, förhoppningsvis ganska lite. Nu är det ju inte så att jag har levat hela livet här, utan jag har ju gått ut i den så här öppna världen efter IB och gått så att säga från praktik till teori mera. Jag tror inte att det förhoppningsvis inte påverkat mig och min familj egentligen.
Men det är konstant liksom under den tid du var på IB liksom i hemlig tjänst, att i större eller mindre omfattning nästan hela tiden ljuga även för människor i ens närhet.
Ja,
vad gör det med en som människa?
Ja, det är en speciell fråga, så att man inte, och ett problem naturligtvis, alltså man kan inte ljuga hur mycket som helst för sina närmaste, så det är inte sin hustru då till exempel, utan någorlunda uppriktig, och men ändå i vissa avseenden så är det klart det är inte bra att åka bort mot okänt mål och inte riktigt säkert kunna säga när man kommer hem och såna saker. Det är ett problem, alltså hur långt kan man inviga personer. Det var faktiskt en av utredningarna här kring underrättstjänsten föreslog att man inte skulle sitta i rollen som handledare eller agentvärvare eller vad man kallade mer än 7 år. Jag vet inte riktigt hur de kom fram till det, men det ligger någonting i det, att det i längre perspektiv så kan det bli problematiskt för relationer och kanske ens egen sinnesfrid.
Men att bära på hemligheter som du inte kan berätta för någon, inte ens kanske den du lever med då. Hur har det varit?
Ja, där skulle jag väl säga att man vänjer sig nog. Alltså, faller sig liksom ganska naturligt att man inte kan gå hem och berätta vid köksbordet att man har värvat en jättebra agent i Kaliningrad eller något sånt. Det blir rätt naturligt, man faller in i det här. Jag kan ju bara svara för mig själv förstås. Att det...
Vad är det som har drivit dig då? Vad är det som har drivit dig att göra det här jobbet och de här uppoffringarna? Det är ju också ett ansvar över andra människors liv som du har burit på.
Ja, det har väl varit någon slags medvetenhet om att man kanske ändå gör någon nytta, att man upplever att det finns ett reellt hot från en stormakt i närheten som tar sig olika uttryck. Det är väl en känsla av att det är en blandning av detta meningsfullhet samtidigt med då en fascination för rysk kulturhistoria och utveckling helt enkelt. En kombination.
Mm. Efter ett liv i underrättelsevärldens tjänst så är du idag pensionär, och vi pratade ju om fiske i början. Är det någonting du fortfarande ägnar åt?
Ja, i något mindre omfattning faktiskt. Det är mest beroende på att fisken börjar ta slut.
Med tanke på det jobb du har haft, så att vara ute och fiska hade ju också kunnat fungera som en slags täckmantel, tänker jag. När du är ute på Östersjön?
Ja, det tjänade faktiskt en slags syfte när vi låg och lyssnade på rysk radiotrafik och låtsades vara sportfiskare med mycket växlande framgång, men ändå.
Mm. Var det så att du ibland kunde ta ut barnen i båten och så säga att ni skulle ut och fiska, men...
nej. Nej. Det kan jag inte säga.
Det är så roligt där att det är så. Är det bara fantasier jag målar upp när jag berättar sånt här? Eller hur förhåller du dig till det? Det är ju, mycket kommer ju från agentromaner och spionfilmer, James Bond, liksom det här som vi pratade om tidigare också med. Men man blir lite full i skratt då för att det är liksom så.
Ja, jag har väl på något sätt försökt skildra mera verklighet i den här boken, att det är ganska oftast väldigt fjärran från dessa mera glassiga förhållanden. Det var verkligen så mycket sportbilar eller fallskärmshopp, så att det är tvärtom skulle jag säga. Man får läsa den här titeln på boken med att den ska återspegla en viss självironi som man förstår när man läser den.
Just det. Men har du något förhållande till spionromaner och filmer?
Ja, det består väl i att jag med stor behållning läser Le Carré som jag uppskattar mycket, en person som har så där höjt den fangen till mera en litterär form som jag finner väldigt djupbar.
Mm. Om man tar liksom de här då, liksom James Bond, som vi pratade om när jag började skratta hela tiden, när jag ska börja prata om pennor som inte är pennor och olika vapen som inte ser ut som vapen. Det som du nämnde nu, John le Carré, och hans karaktär George Smiley, det är ju en annan typ av agent som inte alls har de där överdrifterna. Hur nära tycker du att George Smiley är dig?
Den klassiska handledaren.
Precis som du ju har varit.
Ja, fast jag vill inte vara pretentiös nog och säga att jag liknar honom, men det är väl en karaktär som jag så att säga uppskattar mycket i hans böcker, tycker jag, för den är skildrad på ett osedvanligt realistiskt sätt.
Mm. Kan du identifiera dig med honom, med karaktären så att säga?
Ja, karaktären vet jag inte. Alltså, vissa av hans uppgifter kan jag så att säga identifiera mig med. Mm. Det kan jag. Jag har faktiskt träffat Le Carré också en gång vid en boksignering.
Sa du till honom att du liksom George Smiley har jobbat som handledare i underrättelsetjänsten?
Nej, jag sa någonting vagt om att ha någon slags gemensam bakgrund i den världen.
Ja. Vad sa han då?
Han log artigt och frågade vad jag hette. Och vilken värld då, den svenska, så.
Ja, ska vi säga så, Jan Lejonhjelm?
Ja.
Mm. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin intervjuade Rysslands experten som arbetat i underrättelsevärlden, Jan Lejonhjelm. Den som mixar programmet heter Fredrik Nilsson och den som producerar är jag, Ulrika Stenström. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.